vet jag hur det funkar liksom, att rösten kan höras i radion när man ringer in.
Du lyssnar på finlandssvenska original.
Har du aldrig provat på att ringa in på radion? I telefon.
En serie om udda finlandssvenskar.
Jag är Rickard. Jag är 30 år gammal.
Avsnitt 3. Hälsningar från Rickard.
Hej och kväll Camilla och Tongåvan. Jag vill gratulera Stina Fagerström som fyller 80 år idag. Och grattis till Carita Lindblad, Jannika Savander och Amanda Sundström som fyller idag. Och grattis till Tor Fagerström, Wilhelm Svartström.
Om du någon fredag kväll har lyssnat på Tongåvan så har du inte kunnat missa Rickard Blomqvists hälsningar.
Patricia Korenius, Patricia Westman och Patricia Varis.
De brukar ta upp en rejäl portion av programmet. Kanske har du då undrat vem den här mannen är som tycks känna halva Svenskfinland.
Viktor Lönn, Charlotta Wiklund som fyller den 19. Och grattis Felix Lönnqvist.
Kanske har du också själv fått en hälsning utan att förstå hur och varför du fått den.
Tindra Sederlöv, Tindra Degers, Tindra Fällman och Nella Gottberg.
När jag hör Rickards hälsningar ler jag för mig själv. Jag känner honom mycket bra.
Och kramarna kommer från Rickard.
Jag heter Viktor Granö.
Hej Rickard.
Jag kommer ihåg att du skulle komma.
Nå bra.
Och du kommer ihåg.
Jag kommer ihåg. Tror det eller ej.
Varje gång vi träffas blir jag lika förvånad över hur lång Rickard har blivit. Över 190 cent. Smal har han alltid varit.
Tänk vad duktigt att jag kan säga hej då nu när jag avslutar mina samtal. Har du märkt det? Alltså jag sa alltid lugn på. Hur märkte du det? När du hörde bara tut, tut, tut.
Rickard bor med sina föräldrar och sin syster på en bondgård i Sjunde. Omgiven av grisar och hästar och åkrar så långt ögon når. Jag har hälsat på här många gånger genom åren. Men nu var det ett tag sedan sist. Minns du när vi träffades förra gången?
När 16, det var en gång i en december månad 2016. Det var ju hit med barnen.
Du har nog ett så otroligt minne, Rick.
Sen dess har vi inte träffats.
Rick har koll, som vanligt.
Man kan ju alltid kolla med honom vem som har födelsedag när och, eller namnsdag i bekantskapskretsen eller släktkretsen, så han kan alltid nog berätta.
Säger Rickards mamma, Anne-Maj Blomqvist.
Det är många äldre människor som brukar fråga, hör du Rickard, när var det som grannas Pelle fyller 70? När de inte riktigt själv kommer ihåg. Och då kan alltid Rickard säga, nå det är då och då som grannas Pelle fyller 70. Ja, jag måste komma ihåg till gratulera.
Hur är det? Skulle du vilja visa mig ditt rum?
Mitt rum är nog lika som förut.
Det är radion.
Jag stängde åren när du kom hit, för jag tyckte att det blir lite svårt att prata och ha radion på.
Som du märker är radion, eller närmare bestämt Yle Vega, Rickards stora passion.
Att lyssna på Tongåvan och sen på den där nyländska hälsningen där med Gunilla Ginström och den nyländska förmiddagen som Gunilla har. Så ibland så har jag nog någon ringt in och pratat. Och så har jag ringt till den där evenemangsfredag ibland. När jag berättar om Marta och naturväktarna så brukar jag. Och så tycker jag om den klassiska kvällen. Och där kaffekvarden. Och förr så var det där tack och lovet av dem som jag. Och vägade dans så brukar jag lyssna på.
När jag planerade den här dokumentären så gjorde jag upp en lista över sånt som Rickard och jag kunde göra tillsammans. Högst upp på listan skrev jag, lyssna på radio.
Du ska vilja vara med när jag lyssnar på radio, men det säger jag nu att det vill jag nog lyssna, vara helt i fred.
Kan du nu förklara för mig det här med varför jag inte får vara med när du lyssnar på radio?
För att jag vill ha det så tyst som möjligt. Det är därför. Så att nu förstår du.
Nästa på min lista är att tillsammans fara till Sackan, det vill säga Sakariaskolan. Specialskolan i Tölö i Helsingfors där jag 2004-2005 gjorde civiltjänst som Rickards skolgångsbiträde. Rickard var då 12 år. Jag var 19.
Har du varit där på länge?
Nej, så då när jag inte har så mycket bekanta så jag inte vill fara dit så mycket. Jag tycker att när de är på jobb så är de på jobb.
Jag tänkte egentligen faktiskt nästan att det skulle, om vi hade farit och det hade varit kanske på en sådär att skolan kanske stängde, så tänkte att vi skulle gå och titta på det här huset mer och minnas hur det var att vara där. Men du minns det kanske ändå, så det behövs
så,
kanske.
Så det säger jag nu redan nej.
I och för sig behöver vi inte gå till Sakariaskolan för att minnas. Jag minns till exempel matsalen väldigt bra.
Nu för tiden kan jag nog äta nästan allt.
Det kunde Rickard inte göra då. Han kunde till exempel inte äta någonting vitt förutom vaniljglass.
Jag kommer ihåg att du hade jätteäckel för saltgurka. Jag fick inte ha saltgurka på min tallrik alls när vi satt mitt emot varandra, för då fick du sånt äckel för det. Att du inte kunde äta själv.
Nej, när vi alltid måste äta tillsammans så skulle vi äta i skilda tider så skulle det ha gått. Men det gick ju inte.
Äter du saltgurka nu för tiden?
Nej, inte äter jag det.
Skolgården sitter också starkt i minne. På den tiden var Rickard integrerad i en vanlig lågstadiefemma i Topeliusskolan, i samma skolbyggnad som Sakariaskolan. Men man kan inte säga att det var en särskilt lyckad integration. Rickard tog visserligen mycket kontakt med de andra pojkarna på klassen, men det var kanske inte så lätt att förstå Rickards sätt att umgås.
Det sprang och jagade på Sakarias och Walter, om inte du någon gång han kommer ut. Så där att jag frågade alltid saker, det är fräckt att jag får ha kark, det är fräckt att jag får göra det ena och det andra. Inte vet jag om han kommer ihåg det ännu.
Bättre fungerar inte heller lektionerna. Jag minns klassens första kemitimme. Klassläraren hade förberett ett experiment och höll upp ett provrör med färgad vätska för klassen.
Ja, det var i golvet, det där vattnet.
Hur får det i golvet?
För att jag tömde ut det.
Efter det var vi inte längre med på kemilektionerna. Och de lektioner vi var med på slutade i stort sett alltid med att Rickard antingen sprang ut ur klassen eller bars ut ur klassen av mig. Till en början kunde vi gå och lugna ner oss i ett litet separat klassrum för ortodox religionsundervisning.
Minns du ortodoxrummet?
Ja, det var ju lite stressigt när de där tavlorna var där. Och det var inget bra ställe.
Helgontavlorna på väggen var på tok för stressiga för att få hänga kvar. Sen var vi inte längre välkomna i ortodoxrummet heller. I skolan fanns stresstriggers bakom precis vartenda hörn. Men när jag följde med Rickard hem till gården i Sjundeå blev jag alldeles häpen. För här var Rickard som en annan pojke.
Ja, men vi har ju ganska mycket utrymme här. Man kan vara ute och man kan vara inne och man kan pynja, och han har liksom fått delta eller jobba på sitt vis alltid. Och sen har vi ju hemskt starka rutiner här, och rutiner är ju vad sådana här barn behöver, och också alla andra barn behöver rutiner. Jag menar, varje dag ser likadan ut. Då vet du vad som kommer.
Jag brukar gå till oftast två gånger. Stänger du dörren här?
Rickards standarduppgifter är att på morgon till exempel, om det har kommit snö, så hjälper han till att mocka fram gården, och sen går han till Famu och mockar fram henne så att hon inte sitter i snödrivan, och så får han in posten åt henne på morgon och kanske också lite kollar att allt är okej på samma gång.
Jag börjar nog med de där två.
Och sen städar man hästboxarna, och Ricke brukar vara och hjälpa till att tömma skottkärror, och så kanske han kuskar lite ny torv i boxarna. Och sen börjar det vara lunchtider, och då brukar Rickard, om han är hemma där runt 12, brukar han ge hö åt hästarna till exempel.
Vad heter hästarna?
De där är Rosie och Lillan. Jag har inte berättat det förut.
Jag tror inte.
Det där är blomman och det där, där ni.
Sen efter en liten matpaus, så då är det liksom, då ska djuren igen skötas. Svinhuset och hästar och hela balalaikan. Där är det. Sen har dagen farit.
Jag kan säkert sen berätta till turen när jag vet att jag kommer i radion. Så vet han om att sätta på radion. Så räcker det länge innan programmet blir färdigt. Mellan så går jag ner dit i kyrkogården och titta. Men då går jag dit till farfars graven och sen går jag till min farfars syster, min farfars bror och min farfars föräldrars grav. Det är till dem.
Om man behöver veta var någon är begravd på kyrkogården så kan man ju alltid fråga honom, för han vet nog var alla den och den och dens mummus och farfars den och den är begravd. Att han skulle kunna fungera som en liten guide ibland där, tror jag.
Jag skriver in på min to-do-lista. Gå tillsammans på promenad till kyrkogården. Men
det skulle jag nog helst inte göra. Jag vill nog, för då vill jag nog oftast gå själv i lugn och ro. Och när jag annars också ser så mycket folk där på gravgården, så att det säger jag nej. Så då har vi den saken klar. Men då kan du stryka det.
Okej, okay. No, men då får jag stryka det då. Det här,
vad har du annat tänkt?
Sen har jag tänkt att du pratade förra gången om ett café eller något sånt som finns här i närheten.
Ja, på det där gamla Teboilisjunde om du kör med Lappersvägen.
Så dit ska jag...
Där som har varit bensinstation. Dit, ja det kan jag gå. Jo, det kan jag gå med på att vi får. Men vi, inte idag.
Sagt och gjort. Vi går på café nästa gång vi ses. Jag föreslår att vi tar min bil, men Rickard menar att det är på promenadavstånd.
Nu kommer jag ihåg då i toppen så orkar jag gå på långa promenader.
Ja. Hur lång promenad är det vi går på nu? Jag vet inte alls hur långt vi ska gå alltså.
Det är upp för en backe. Det finns en sån där gångväg som man går en sån där cykelväg.
Det är minus 10 grader och blåser 15 meter i sekunden över åkrarna.
Men nu kommer vi ju i varje fall hit till kyrkan.
Men inte går vi ju på gravgården, men man kan gå förbi.
Ja.
Det kan man göra.
Så småningom börjar jag förstå att Rickard och jag har olika uppfattning om vad promenadavstånd innebär.
Man kan bara...
Ser man det snart?
Jo, nu syns ju de där radhusen, men det är lite där efter. Man tycker...
Så är det där någonstans?
Ja.
Borde vi gå över åkern då?
Nej, man kan gå längs med vägen. Okay. Jag tror att det blir för blött att gå längs med vägen om jag ska träcka. Så nej, jag går inte.
När vi till sist kommer fram så kollar jag på Google Maps. Vi har promenerat 4,2 kilometer och ska ändå gå tillbaka.
Folk vet ju vem han är och han har ju ett grymt stort revir.
Idag kommer det ett tongåvar.
Nu går han ju omkring här i byn och hälsar på folk. Och det där, en del tycker det är jättekiva och andra kanske inte tycker så mycket om det och brukar chassa ut honom. Men det får vi väl ta, jag vet inte.
Men det tänker jag alltså att Rickard har ju jättestarkt det här att han tar kontakt med, att han tar kontakt inte hela tiden så där med människor på något sätt.
Med tanke på att han är autist, ja.
Ja.
Så är det ju lite intressant att han gör det.
Ja.
Det förvånar mig också att jag vet inte riktigt att det är han fågel eller fisk. Han fick sin diagnos när han var 3. Och då var det väl främst det att han började inte prata. Och sen tyckte de här hälsotanterna där på rådgivningen att man liksom inte riktigt fick kontakt med honom så där som man borde. Och det kanske man inte riktigt själv märkte på det viset, tror jag. Men prata ville han ju då inte alls göra. Att han var nog äldre än 3 när han började prata.
Ja, det är så svårt att tänka sig när han pratar så mycket nu för tiden.
Jag kan berätta att när han var på Folkhälsan så var där en specialläkare som sa att vi kan nog förbereda oss på att den här pojken kanske aldrig börjar prata. Mm. Hon hade fel.
Spelar de aldrig trän så här i städer eller på skolgården? Gör de så någon gång om det måste fällas?
Ja, om de är sjuka i träden.
Eller är det rutiga så då måste de fälla. På egen backa kan man ju fritt bestämma med sina trän vad man gör med dem.
Det stämmer. Har du någon fält på träd?
Nej, jag använder inte motorsåg. Jag vågar inte använda. Nej. Jag vågar inte ens köra mopo. Jag är så rädd för den när det far så hårt. Det är så obehagligt.
När börjar han då sen prata?
Lite i taget nog. Att vi tränade hemma med att liksom, när han nu bara ville ha någonting så klättrade han ju upp i skåpet och plockade ut kakaopulver till exempel. Men då plockade jag ner honom tillbaka därifrån skåpet till exempel och så sa jag att han måste säga vad han ska ha. Och då kanske han småningom börjar säga kakao. Okej, då fick han kakao med mjölk. Efter en tid så räckte det inte med att han sa kakao, utan jag krävde att han skulle säga att han vill ha kakao. Och då fick jag honom att säga vill ha kakao, och så fick han sin kakao. Och till sist, det svåraste var det där att han skulle kunna säga jag. Och inte bara liksom, han kallade sig själv för icka eller icke på den tiden. Men sen till sist så var det så att han fick inte sin kakao förrän han sa att jag vill ha kakao. Och ibland kände jag mig nog ganska hemsk när jag gjorde så här. Tills det var någon av de här experterna som sa att ja, att hur kom du på det där liksom att göra på det där viset? Det var jättefiffigt. Så tänkte jag att bondkärringsförnuft kanske. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg att var han 6-7 eventuellt. Nå, ganska liten. Så var han en gång helt försvunnen. Och vi funnit var i 17 har jassen tagit i vägen och det var på vintern. Alltså det var snö ute i varje fall. Och vi hittade inte honom någonstans. Och det var mörkt. Och så började vi leta. Pannlampor och ficklampor. Och helt desperat yrar vi omkring här både jag och far i huset. Och det där, så var det så mycket snö att pappa såg spåren. Och spåren for rakt upp till skogen. Och sen spårar han upp pojken och hittar honom en bit där uppe i skogen. Och det var nog en lättnad att hitta honom för att man börjar ju fundera att ska man nu ringa 112 och brandkåren och alla möjliga för att hitta en borttappat liten pojke. Och det där, sen frågar vi liksom att vad var liksom den där jotton? Vart var du på väg? No, han skulle få till Korvatunturi och hälsa på julgubben. För det var just före jul. Och jag kommer ihåg att han frågade hemskt mycket var är julgubben och var finns han och var är Korvatunturi. Och man visar så där vet du med handen att nåjo, det är ditåt. Vet du så där mot norr vispar man så där med handen. Och gossen hade stuckit åt norr åt det hållet som vi hade vispat med handen för han skulle fara träffa julgubben.
Skålar du på Facebook?
Ja. Jag kan Sveriges Ösebra som Dagny, hon var ju med på Facebook hela tiden så länge. Hon blev.
Har hon dött nu?
Ja, det var ju i mars.
Okej, hur gammal blev hon?
Hon var ju 109, så hennes syster var ju 98. Okay. Inga jävla. Så hon dog sen i maj månad. Och de dog båda på samma år.
Okej.
Okay. Får det så att de båda blev gamla.
Vill du berätta om den här skolstarten?
Ja, alltså tanken var den att han började i Kyrkslätt. För att vi hade inte i sjunde och någon specialklass. Så han kuskade sig iväg till Kyrkslätt. Och det gick nog inte så där jättebra där. Det var lite besvärligt med skjutsarna. Han kunde inte sitta stilla. Han hade en massa olika assistenter som kom och gick. Ibland så hade han någon som skulle åka med honom härifrån. Från vår gård i taxin till Kyrkslätt. Ibland dök den där personen inte upp överhuvudtaget, och så var vi igen i blåsten, och det var en massa strul. Och till sist så det där konstaterar man i kyrkslet att man inte klarar av honom helt enkelt, att det är nog bäst att han stannar hemma. Så, då var han hemma, och vi försökte hålla hemmaskola här. Och det var ju inte så där hemskt hållbart, och inte kanske riktigt så där juridiskt rätt heller. Och sen till sist så var det en jättehygglig typ här i Sjunde och som vikarierar som bildningschef, som äntligen sen skrev ett sånt beslut att Rickard får börja i Sackan.
Det kommer jag ihåg från det där första besöket, första gången jag träffade honom. Den där totala paniken i blicken lite, som ett skrämt djur på något sätt. Liksom helt panik.
Det minns Katarina Lindros, eller Ina som Rickard och jag känner henne som. Ina hade pedagogiskt ansvar för Rickard under hans tid i Zachariaskolan. Hon var också min handledare under mitt civiltjänstår.
Han var för belastad av att vara så missförstådd, och vi kunde liksom inte, det tog flera år före vi kunde reda ut det så att han kom på rätt köl.
Jag tänkte bara här nu för att väcka minnen, så att jag läste min dagbok som jag skrev då, så 20/8, då har jag ju varit alltså bara här i ett par veckor. Så då, min summering av dagen i dagboken är att efter att Rickard haft utbrott hela skoldagen talade jag med Ina om allt, och så grät hon.
Ja, det var ju kanske sådär att vi var ganska villrådiga alla, tror jag. När jag tänker tillbaka på det, hur villrådiga vi var och hur vi verkligen kämpade många tillsammans för att försöka förstå hur vi skulle hjälpa honom, så tänker jag nog att det skulle kanske inte hända idag mer. Och det känns ju skönt att veta att inga barn mer ska behöva utsättas för det. Och inga civiltjänstgörare heller.
Åtminstone var jag inte första skolgångsbiträde som upplevt Rickard som tämligen utmanande.
Jag vet inte om kanske Axel kommer ihåg att jag levde ju rövare med honom. Jag vet inte om han kommer ihåg sånt.
Året före mig var det en annan 19-åring, Axel Pettersson, som rakt från gymnasiet hade hoppat in som Rickards assistent.
Han började med i den här fjärde klassen, integrerad där. Rickard hade lite ett eget klassrum, ett extra pysselklassrum eller någonting. Och allt var ganska så där idylliskt och fint och ganska bra så där först. Och sen därifrån ett direkt klipp till det, att jag känner mig som en sån här, som i filmen, en sån här amerikansk fotbollskille som står på taxi vid vändplatsen var taxin ska komma, och min uppgift är att jag ska liksom nappa Rickard. För när taxin kommer så hoppar han har kunnat hoppa ut i farten från taxin, så att han har några ägodelar av taxichauffören som han slänger ut. Den kommer den alldeles galskrikande taxichaufför efter honom, alldeles röd i ansiktet, som kanske liksom är ute efter för att liksom klå upp honom, eller att han har liksom gjort den taxichauffören galen.
Jag kommer ihåg det riktigt första året då när jag var med Axel, och ni hade den där Espo-taxibolaget. Det var då som vi stod andra människor med, och jag fick för mig att fara ut ur bilen.
Han har försökt rymma, han har försökt hoppa ut från taxin. Om det har varit något annat barn med i taxin har liksom Rickard försökt göra det andra barnet galet. För han liksom hade en fantastisk förmåga att hitta den där liksom svaga länken i den här kedjan.
Så ordnar chauffören till sist med taxibolaget för inte mer för att söka den där pojken. Då ska vi måste ordna det här så.
Också taxiresan hem var ett extremt stressmoment. Om chauffören till exempel råkar ha en provocerande limsaflaska.
Och ena gången så minns jag att jag på öppna taxichaufförens baklucka och drack upp den. Och drack upp halva och tömde över bilen. När chauffören hade lämnat i bakluckan. Att han hade inte riktigt koll.
Nej, chaufförerna förstod sig inte så bra på Rickard.
Och sen minns jag också att det var liksom sådär fantastiskt att inse att hans logik var så. Det var liksom tydligt på det sättet att han trivdes hemma. Han ville vara hemma. No, sen åker han taxi. Och den här taxiresan inte går så som taxichauffören vill. Så börjar taxichauffören hota. hotet är att om du fortsätter att bråka så får du stanna hemma. Eller att Rickard älskar sin pappa. Om du inte kan bete dig här så får din pappa köra dig. Eller för det tredje, att om du inte beter dig så får du åka i bakluckan. Och sen det är så att, no, det kunde ju vara kul att åka i bakluckan. Så då fortsätter han.
Det var resorna till skolan och från skolan. Däremellan rymdes en lång dag av ständiga stressmoment.
Så han hittar liksom alltid någon. Eller så att han går och äter och han kastar, börjar kasta mat eller spottar i maten. Eller han springer ifrån. Han går och ringar på människors dörrklockor. Liksom att varje sekund kändes sådär att man är en konstant stress där man är hela tiden färdig att någonting går åt helvete.
Minns du när vi var och åka spårvagn efter att vi började simma?
Ja.
Minns du när du drog i nödbromsen?
Ja, jag visste inte riktigt vad det var för en spak. Men nu vet jag. Har de samma spårvagnar eller de nya spårvagnar?
Liksom den där frustrationsnivån var stundvis bara helt otrolig. Och stressnivån helt otrolig. Det gjorde mig sjukt att liksom vara så stressad hela tiden. Men sen ändå av oss två så var han ändå den som var mer stressad. Så vad kan man säga?
Så här i efterhand kan jag säga att situationen var helt omöjlig för Rickard. Han var baserad i en miljö som han inte förstod sig på och som inte förstod sig på honom.
Att nu borde Ricke kunna svara på en fråga. Därför att nu leker vi en sån här lek att han är bara en vanlig elev här i klassen. Och nu ska han svara på en fråga som jag vet att han har ingen aning om.
Men jag kan trots allt förstå varför Rickard placerats i den vanliga skolklassen. Det var ju så mycket som han kunde. Som till exempel att skriva.
Jag skrev ut här. Jag sparade ju alla våra mejl. Också då när jag bytte adress. Du minns kanske att jag hade en helsinki.fi-adress.
Men den har du inte mera.
Nej. Men då,
det går inte fram dit.
Nej. Men då när jag bytte adress så sparar jag alla. Jag skickar liksom alla dina gamla mejl åt mig. Så att jag skulle ha kvar dem. Så här finns de alla. Här några vi skulle...
Det var när ni hade skickat åt Axel. Men ser du han här?
Ser det här ganska gamla mejl. Det här från februari 2007. Så att du var...
I toppen då?
Ja, 15.
Får jag läsa i lugn och ro?
Ja, okej, läs i lugn och ro.
Utprintad fyller Rickard som min mejlkorrespondens 42 stycken A4.
Nej, det var det här mejlet här som jag tycker ganska mycket om.
Vad var det?
Jag är varje dag till tre, jag ska in till Pargas. Ina var på besök. Synd att du har långa dagar på Yle. Därför blir det inga det här året. Mina tider går inte ihop att träffa dig. Sirpa Korander.
Ja, jag tyckte att det var så roligt.
Varför står det Sirpa Korander i slutet?
Jag vet jag varför. Tidigare så skrev jag också något om Maja.
Och där är det kanske allra bästa med Rickard. Hans humor. Som när vi satt och tittade ut genom ett fönster på översta våningen i skolan och jag sa till Rickard att om du faller ner här blir du mos. Och Rickard svarade, då kan man äta upp mig.
Rickard var ju faktiskt snabb. Han var jättesnabb att springa. Och sen fanns en tanke att det skulle bli stafettkarneval. Jag menar tanken att nu kommer liksom Sakariaskolans team äntligen att vinna. Jag minns ännu liksom det där att det är den enda gången Rickard som inte har liksom, att han sprang på platsen. Eller det såg ut att han härmar någon som försöker springa. Eller så att det var ett konstigt spex.
Året som jag var med Rickard på stafettkarnevalen smålunkade han i stafetten på samma riktningslösa sätt. Tills han fick syn på älgmaskotten ute på gräsmattan.
Donnie har sagt till älgarna.
Ja,
och du
har sagt älgen.
Och du höll och du sprang där bakom.
Ja.
Ja, det kommer jag nog inte att, det glömmer jag nog inte.
Det finns många ljusa minnen. Men det finns också minnen som gör ont.
Du fick begära hjälp åt någon lärare. Så där som att han tog i mig och bar upp mig till klassen. För du sa att kan du komma? Att du fick begära någon lärare från toppen. Ska du springa efter hjälp till Sackans kök? Och så sprang han och söka hjälp åt.
I min desperation tog jag emot råd från alla håll. En assistentkollega gav mig ett tips på hur jag kunde hindra Rickard från att rymma från mig. Vrid hans hand bakom ryggen i ett polisgrepp.
Men minns du hur det var då? För att jag minns att jag just kunde hålla i dig så där, för att det kanske kan ha gjort ont.
Ja, det minns jag.
Jag minns att du sa en gång åt mig att du är rädd för mig.
Ja, att det är så, och så säger jag också att det är så obehagligt när du trallar, kommer du ihåg det? Inte vet jag om du minns det.
Situationen blev bara värre och värre. För medan jag blev mer och mer desperat blev förstås Rickard mer och mer stressad. Det fanns ingen utväg för någon del av oss. En vårdag ledde jag Rickard till Alepa för att ersätta en klasskamrats limsaflaska som han hade helt ut.
Ja, så som att du ordnade bara så att jag skulle köpa, vilket du borde inte ha gjort. Du tänkte inte på det sen. Det var sen efteråt du tänkte att det här var kanske inte så bra. Så det var så stressigt.
När vi sen kom tillbaka till skolgården så ryckte Rickard till sig den nya flaskan och hällde ut också den. Jag blev fullständigt rasande och höll fast honom så att han inte kunde springa iväg. Då ropade två förbipasserande från gatan åt mig. De ropade att de ringer polisen om jag inte genast släpper pojken. Det var en väckarklocka. Det här är inte okej. Alls.
Det är nästan skräck, tänker jag tillbaka just när jag börjar komma ihåg hur du också blev utsatt över att, liksom att måste vara ensam och lösa de där situationerna som var liksom omöjliga. Hur dåligt omtanke och trygghet och säkerhet vi lyckades liksom skapa åt de som var med honom.
Efter det här avslutades äntligen den misslyckade integrationen. Rickard flyttade in i autistklassen och jag fick mer avlastning i mitt arbete. När jag var Rickards assistent hade jag aldrig kunnat tro att han en dag skulle leva i princip helt utan stress.
Det är så att de här brukar jag ha på mig när jag jobbar, och det här är från som jag funkar med radio, de är ju inte mina.
Aj, du har radio i hörselskyddena?
Ja.
Lyxigt.
Ser du, det hörs inte så här.
3 dagar i veckan jobbar Rickard på arbetscentralen i Fixhuset i Ekenäs.
Det är så att man tar ut dem här. Du får ju se.
Ja.
Det här går det ut på att man sätter... Tänk att en gång gick jag med på att du kom hit.
Rickards team preparerar festproppar för toalettstolar till Geberits fabrik. I pausen visar Rickard Ekenäs för mig.
God dag. Jag tänkte att kanske du har plättar.
Inte plättar idag, men jag har sån där hallonrot om du vill ha.
Ja, sån där limsa, då kan jag ge en sån där 20, jag har inte så mycket smått. Så då kan jag ge den här 20 € om det passar.
Ja, det kan du. Vill du ha hallonrota?
Ja, och limsa.
Ja. Är det den gula limsan?
Ja. Ja. Ser du, när jag har en som följer med mitt arbete idag, så därför hade jag lite sällskap med när jag kom idag.
Ja, det är kiva.
Ja. Han håller på att göra ett sådant här radioprogram om mig. Så ska kanske komma i radion någon gång.
Den där brytningen för mig var ju nog då när vi beslöt med hans föräldrar att han behöver få ord på hans svårigheter. Han behöver få ord på varför han tänker, varför han fungerar på det sättet han fungerar.
Och när han också märkte att han inte är ensam, utan att det finns en massa andra människor som har liknande utmaningar och som fungerar på samma sätt, även om man som personer är olika. Det kan jag starkt komma ihåg när vi pratar om det, till exempel om vad betyder autism och vad betyder det för honom och vad kan det betyda för någon annan. Och han var så på något sätt, det var nästan så att liksom den där liksom luften gick ur honom när han sa att ja, att jag har ju det där jag.
Men sen de sista åren så lugnade jag nog ner mig. Sen var inte jag mer så mycket stressad. Sen började det gå bra.
Det var nog Rickard som sa åt mig när jag alltid ställde en massa frågor som vi nu vuxna håller på med att utsätta barnen för att de ska redovisa saker och ting, speciellt i skolan. Och det där, och han svarade inte åt mig. Och jag frågade att tittade du på bokklubben igår? Jag visste att han älskar bokklubben och alltid tittar på bokklubben. Och tittade du på bokklubben? Han sa nej, fråga inte, sa han. Och sen vid något skede så sa han, varför frågar du Ina? Vet du inte? Och då insåg jag att han vet inte, att jag inte kan veta, för jag var ju inte där. Och jag sa det till honom då och sa att ja, du vet inte därför. Nej, du var inte där. På något sätt, på något plan tycker jag att han kunde lära sig att förstå att det han tänker och känner och upplever så vet inte alla andra människor. Och att man har ett eget känsloliv och ett tankeliv. På något plan tror jag att han har det.
Minnena är liksom att även när det finns liksom hemskt mycket tungt och svårt omkring det hela på något sätt, och just den där ständiga stressen och det där att liksom det var fysiskt så tungt, men framför allt psykiskt, men sen det är ändå inte liksom det jag liksom tänker på då när jag tänker på den tiden, utan mera på den där liksom att ha lärt och känna en så liksom säregen person som är så egen och som nu bara sen han är.
Både Axi och jag fortsatte under flera års tid att träffa Rickard som hans stödpersoner. Rickard brukar övernatta hos Axi. Med mig gick han oftast i simhallen.
Jag hade ett sånt förslag som du kan fundera på. Ja. Att när vi brukar ju förr, då det var din stödperson, så brukar vi ju fara till Backasgatans simhall tillsammans. Minns du det?
Det minns jag ju, men det vill jag nog inte göra mer. Det säger jag nej.
Aha.
Jag vill önska en god fortsättning på nyåret till Tane och Babu. Vi ses när coronan är över. Sedan namnsdagshälsningar till Eivor Ekström, Eivor Kittilä, Eivor Österholm och Eivor Imolpe.
Jag tror att jag har rätt när jag säger att han har det här världsrekord i tungovshälsningar.
Det kan nog stämma, ja. För till en sändning så hade han skickat 65 hälsningar.
Berättar Camilla Andelin, alltså tongåvans programledare.
Det tar ju en ganska lång tid för mig att läsa det i sändningen, och det är så många andra som vill vara med också. Så då skrev jag åt honom att hör du, snälla Rickard, nu måste vi nog begränsa de här hälsningarnas antal. Och han förstod det bra och han har hållit sig till 20 hälsningar som vi har kommit överens om.
Nej, men emellanåt så har hon semester, då brukar det vara Emil eller Jukka. Och enstaka gånger så kan det hända att hon Annika Rautoma, att det kommer någon Annika Rautoma. Om Camilla och Emil blir båda sjuka. Men de brukar ju sällan vara båda sjuka.
Så det blir 20 i veckan då, antar jag?
Jo, då när jag är i sändning. Men sen genast när jag har en vikarie så då försöker han igen. Så då skickar han en massa. Men jag har nog sagt åt mina vikarier också att gränsen är 20.
Och god fortsättning på nyåret till Gunilla Ginström och Hillevi Ginström. Och lika så till Jukka Isojoki. God fortsättning på nyåret till Emil Friman och trevlig fortsättning.
Sen är det ju det att när Rickard hälsar till folk så lär det ska vara så att han hälsar också till sådana halvbekanta och halvbekantas vänner. Och det är de här halvbekantas vänner som sen har tagit kontakt med mig och undrar att vem är den här Rickard som skickar hälsningar till mig? För sen har han kontaktat dem också före och sagt att du kommer att få en hälsning i tongåvan, och de blir ju lite sådär att vad är det här?
Vi skickar hälsningar till varandra på tongåvan och det där. Och sen också så får jag höra hälsningar från olika håll av olika människor. Och han tar också kontakt när han träffar någon av mina bekanta och säger att nu har jag träffat den och den och så. Men jag tänker att det där att det här är kanske faktiskt hans specialkunnande. Och det är liksom hans specialintresse också. För han är så otroligt skicklig att hade man fattat det, att han är så här bra på att knyta ihop saker och ting. Och inte vet jag vad det är, att är det det att han behöver det själv för att förstå sig på världen, förstå sig på människor, förstå hur allting hänger ihop. Att det liksom skapar en ordning i hans värld, det att människor har på något sätt någon anknytning till varandra.
Går kontakten utanför tongåves sammanhanget också?
Jo, det gör det. Jag får julkort och jag får påskkort och jag får hälsningar och jag får dikter och... Och jag är inte alls den enda som han ju skickar till här på Yle. Att ibland kan jag få ett tjockt kuvert där han ber mig att jag ska dela ut de här korten till mina kollegor.
Och lycka till åt Mårten som jobbar i efter 9. Jag kommer att sakna dig. Hälsningar också till Sonja Kailasaari. Trevligt veckoslut till Camilla och Benko i studion. Och jag önskar att ni spelar någon danslåt med vikingarna eller Christer Sjögren. Du får välja. Kramar från Rickard.
Skulle vi kunna snart ta och avsluta?
Det skulle vi kunna.
Ja, jag tycker att det får vara bra nu.
Ja.
Bara en sista fråga. Hur ser framtiden ut för Rickards del?
Inte vet jag om det egentligen finns så mycket planer. Han får nu väl bo här så länge som det går, antar jag. Så länge som vi klarar det. Alltså så att vi är i sån skick att vi kan ta hand om honom. En gång han blivit erbjuden från Kårkullas sida. Något slags stödboende eller något sådant. På Arabiastranden i Helsingfors. Och då sa jag att hej hallå. Rickard som är född på landet och är riktigt landepauko. Skulle han kunna bo på Arabiastranden i Helsingfors? Jo nej tack. Och efter det har jag inte hört något av det.
Det var roligt.
Ja, det hade varit.
Ja, då tackar jag för idag.
Jag tackar också för idag, Rickard.
Ja, och så jag sa alltid om jag säger hej då så sa man alltid över telefonsamtalet. Det är bra att jag lärt mig nu att inte smälla bara på. Ja. Och så skickar jag trycka lund och det är slut.
Du har hört dokumentären Hälsningar från Rickard, avsnitt 3 av 6 i serien Finlandssvenska original. I programmet hördes, förutom Rickard Blomqvist själv, också Anne-Maj Blomqvist, Katarina Lindros, Axel Pettersson och Camilla Andelin. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen. Redaktör och producent var jag, Viktor Granö. Finlandssvenska original produceras av AB Ljud och Bild för Svenska Yle. Alla seriens avsnitt finns att höra på arenan.